Vilken gudstjänst, hörni. Det händer allt tänkbart här. Pastorn spelar elgitarr i badbyxor. Och vi går ut, vi kommer in igen. Arvid döper sig, dyker upp i låsångsteamet med blött hår. Och det är mycket fantastiskt. Och lite kaotiskt kan det kännas. Men en av mina främsta förebilder, John Wimber, han sa så här en gång att ibland pratar vi om att det måste finnas ordning i Guds församling. Och det är helt riktigt, sa han. Men vi måste också välja vilken ordning det är vi vill ha. Det finns ju en kyrkogårdens ordning. Där är det raka rader, det är fint, det är ordnat, det är blommor och det är välskött. Men det är dött. Och så finns det en förskolans ordning. Där finns det också en ordning, tydliga regler och rutiner. Men det är ett slags ordnat kaos, för det är liv och rörelse hela tiden. Och i Betania, där har vi förskolans ordning, tänker jag. Det är ett härligt kaos. Nu ska jag försöka säga någonting om berättelsen om våra liv. Vi lever alla i en berättelse, du och jag. Vare sig vi tänker på det eller inte. Alla människor gör det. Och den berättelse vi lever i, den formar och uppfattar hur vi uppfattar och tolkar verkligheten runt omkring oss. Allting som vi har med oss, en mängd olika faktorer från arvet efter våra föräldrar, hur vi är uppfostrade, miljön vi kommer ur, traditioner som fanns där och kulturer runt omkring oss och så vidare. Och mängder av faktorer till formar min berättelse som jag bär på. Och vi bär på en massa sådana starka berättelser av olika slag. Vad det innebär att vara svensk, till exempel. Eller vad det innebär att gå i kyrkan. Vad är det som skapar lycka? Ja, men man skulle kunna räkna upp hur många sådana här saker som helst som fyller oss och formar oss på olika sätt. Och vi kan inte fritt välja hur vår berättelse ska se ut. Utan den är delvis ärvd och delvis formad av det samhälle vi lever i. Och vi är alla starkt påverkade av just det du har med dig. Och det gör att du tolkar och filtrerar allting som du möter genom dina erfarenheter. Oavsett om de här berättelserna är sanna eller inte, så formar de vår uppfattning om verkligheten och definierar för oss vad som är sant och inte. Vad som är möjligt och inte. Vad som är rätt och vad som är fel. Och allt det här avgör hur vi tolkar den verklighet som vi lever i. Det är våra glasögon genom vilka vi betraktar världen på något sätt. Och det tänkte jag vi skulle fundera över idag. Vad är det för berättelser som formar ditt och mitt liv? Låt mig ta med er till en berättelse i Gamla testamentet. En ganska välkänd figur. Mose. Och här står han på randen till Röda havet. Och vad har hänt precis innan här? Jo, det som har hänt, om vi går lite längre tillbaka, det är ju att Gud har kallat Mose. Han trodde att han var förbrukad och förstörd. Och så dyker Gud upp och säger, jag har en kallelse åt dig. Du ska befria mitt folk. Och efter lite lätt övertalning från Gud så går han med på det. Och han går till farao, den farao vid vars hov han har vuxit upp som en outsider. Och den berättelse som följer med det av att vara bortvald, bortkastad, utelämnad åt alla möjliga saker. Det har han med sig, men han får en kallelse från Gud. Och han går till farao och begär att han ska släppa hans folk. Men farao vägrar. Och det krävs en hel del övertygelse från Gud genom Mose för att övertyga farao om att han faktiskt står inför en makt som är starkare än han själv och starkare än alla Egyptens gudar. Vilket ju är vad de 10 plågorna handlar om. Det är inte bara slumpmässiga plågor utan det är en kraftmätning mellan Egyptens gudar och Israels gud. Och det övertygar farao om att låta dem gå till slut. Men det dröjer inte längre för han ångrar sig. Folket har hunnit iväg en bit. De står nu vid randen av ett hav. Och Mose, när han vänder sig om, så ser han faraos arméer som närmar sig. Han känner sig nog ganska liten och obetydlig i det här ögonblicket. Gud, var det här du kallade mig för? Att vi skulle sluta här i en återvändsgränd med havet bakom oss och faraos arméer som närmar sig och vi har ingenstans att ta vägen. Men Gud har inte tänkt att den här berättelsen ska sluta här. Utan han ber Mose höja sin stav. Och Mose gör det. Förmodligen med någon slags blandning av bävan och beslutsamhet. Vi har ingenstans att ta vägen. Det är stängt. Men Gud säger att jag ska höja min stav. Så jag gör väl det. Och då får han vara med om någonting som han kanske inte hade räknat med. Nämligen att havet delar sig. Det omöjliga sker och Gud gör en väg genom havet så att folket kan gå där. Och sen låter han den sluta sig så att faraos arméer inte kommer åt dem. Det här är ju en stark berättelse. Vi kanske hör den i söndagsskolan från början eller också lär vi oss den senare i livet. Och det här är ju en berättelse inte bara om hur Israel mirakulöst räddas ur slaveriet under farao och mirakulöst kan gå genom havet och komma ut torrskodda på andra sidan. Utan det är också en förebild på det som ska komma. Det som vi har bevittnat idag. Det som Jesus gör som gäller hela mänskligheten. Precis som uttåget förde Israels folk ut ur slaveriet, så har du och jag befriats från makter som vill förslava oss. Om vi har sagt ja till Jesus, så är det det som har hänt. Och dopet inlämmar oss i den berättelsen och säger att nu är det inte längre din berättelse, det du har med dig som definierar vem du är, utan du är en del av Guds berättelse. Den här boken berättar ju Guds historia. Mer än någonting annat. Ibland kanske vi använder den som en lagbok eller en uppslagsbok eller olika sätt att läsa den här. Men mer än någonting annat så är det här Guds historia, Guds berättelse. Och när du säger ja till Jesus och låter dig döpas, då blir du en del av den berättelsen. En berättelse som säger att även om du står inför ett hav och inte har någonstans att ta vägen, så kan det ändå finnas en väg igenom. Guds berättelse. Vad är det för en berättelse? Jo, det är en berättelse om villkorslös kärlek. Som uttrycks på ett sätt som ingen annan har uttryckt det. Det är en berättelse om löften om ett annat liv. Där vi får nya skapelser och där glädje och frid och nåd råder. Det är en berättelse om befrielse från saker som håller oss bundna. Det är en berättelse om en Gud som leder oss genom vattnet. Genom havet eller genom dopets vatten. Så att vi kan komma ut på andra sidan och börja vandringen tillsammans med honom. Och det är en vandring som inte alltid går spikrakt. Utan den går i krokar. Det kan vara öken och det kan vara vildmark. Men slutmålet är det fantastiska land som Gud har lovat oss. Och det är en berättelse om Israels folk som hände en gång. Men det är också en berättelse om vad Jesus har gjort för dig. En försmak om vad som ska komma. Och på den vandringen som vi får börja tillsammans med Jesus, då har han aldrig lovat att vi inte kommer gå genom öken ibland. Eller att vi inte kommer möta svårigheter. Men han har lovat att alltid gå med. Precis som han gick med Israels folk och visade sig som ett moln på dagen och en eld om natten så att de kunde följa honom, så har Gud sagt, jag lovar att vara med dig till tidens slut. Och dopet inlämmar oss i den här berättelsen. Och den når ju sitt klimax på något sätt, eller på något sätt, på alla sätt, när Gud själv kommer hit. när författaren på något sätt kliver in i sin berättelse, blir en del av den, delar alla våra villkor och omständigheter och förvandlar den inifrån. När han ger sitt liv för hela mänskligheten på ett kors. Och mot den här bakgrunden så tänkte jag att du skulle läsa ett bibelord från Kolosserbrevet 3 tillsammans. Vi har ju fina biblar som vi köpte in här om året. Gula, de kan ni hämta om ni vill vara med och läsa. Behöver ni glasögon så tar ni på er det nu. Och då kan vi se att vi är på sida 1170. För den som vill slå upp det. Kolosserbrevet 3, vers 16 och 17. Där står det så här. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med psalmer och hymner och andlig sång i kraft av nåden och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Låt Kristi ord rikligen bo bland er, säger han. Kristi ord, det är en fras som också skulle kunna översättas Kristi budskap eller Kristi berättelse. Paulus säger att vi ska låta berättelsen om Jesus genomsyra våran tillvaro så att den sätter sig i kroppen på oss. Han säger, sjung in den på alla tänkbara sätt. Berätta den för varandra på olika sätt så att det är den berättelse som formar ditt liv mer än någonting annat. Och när vi har gått igenom dopet så är vi nya skapelser. Det betyder att vi definieras av hur Jesus ser på oss. Inte hur någon annan ser på oss eller hur världen talar om för oss att vi borde vara. Där hämtar vi också vårt värde. Från Jesus Kristus. Och den berättelsen säger att du var värd att dö för. Det var hela anledningen till varför Jesus gick till korset. Och hade du varit den enda människa som hade levt så hade han dött för dig. Det är vad du är värd. Och berättelsen om Jesus är centrerad helt riktigt runt korset. För det här är ju berättelsen om Gud som är annorlunda än alla andra berättelser. Vars sanna karaktär blir synlig när han dör på ett kors. Och att det är det sätt som han räddar hela skapelsen på. Det Gud vill säga till oss genom Paulus med det här, det är att om vi inte låter den här berättelsen om Jesus genomsyra hela våra liv, om vi inte finns i en miljö som är marinerad av den, där vi hela tiden tillsammans håller den levande och lär varandra den att leva i den, så kommer inte den här berättelsen att bo i våra hjärtan. Om vi omger oss med någon annan typ av berättelse, någon annan story som får definiera våra liv, så är det det som sätter sig i oss. Men när vi har en sån gemenskap, då är det utifrån Jesus som vi kalibrerar våra liv och uppfattar våran omvärld. Vad är det som är sant och verkligt? Vad är det som är rätt och fel? Vad är det som är våran sanna identitet och vårt syfte? Det blir tolkningsmallen som vi utgår ifrån om vi betraktar våra liv utifrån Jesus berättelse. Och bara då kommer vi få en sann uppfattning om verkligheten. Alla andra bilder är mer eller mindre skadade. Men den sanna bilden ser vi i Jesus Kristus. Och det faktum att Gud behöver säga det till oss genom Paulus, det visar ju att det är fullt möjligt. Att vi är präglade av andra berättelser. Helt eller delvis. Att det är fullt möjligt att tro på Jesus och vara präglad av en helt annan berättelse. Att tro att Det är sant om oss att vi är nolla. Att vi inte duger någonting till. Att vi inte kommer klara det vi har tänkt. Den här världens berättelser som finns runt omkring oss och som försöker tala om såna här typer av saker för oss hela tiden. Den behöver få tystas ner av den berättelse som är sanningen om våra liv. För till den grad vi låter den andra berättelsen prägla oss kommer våra liv inte att visa på Guds rike på det sätt som vi vill. Vår identitet i Kristus kommer inte kännas verklig för oss. Utan när saker och ting bränner till, då kanske vi raserar hela huset av tro som vi trodde att vi hade. Det faktum att Gud älskar oss villkorslöst kommer kanske inte kännas verkligt för oss om vi låter andra berättelser tala högre än Jesus. Och våra liv kommer se ut ungefär som vår omgivning, för vi lever i samma berättelse som dem. Och det är ju istället en berättelse om att få ut så mycket som möjligt av det här livet för egen del. Och att mitt värde sitter i det jag äger eller det jag uppnår eller det jag åstadkommer. Eller i berömmelse och framgång. Eller i status och vilka du känner eller inte känner. Det är fullt möjligt att tro på Jesus och ändå leva i en berättelse som säger att du är misslyckad och oälskad. Och att du måste imponera på andra för att ha något värde. Och är det den berättelsen som du omger dig med, då är det den som kommer sätta sig i hjärtat på dig. Därför behöver alla vi som vill följa Jesus en gemenskap som berättar den andra berättelsen. Som är helt marinerad i berättelsen om Jesus. Som talar om honom, som sjunger om honom, som ber till honom. Där vi hjälper varandra att bli lika honom. Så att det är den berättelsen vi lever i och som lever i oss. Och faktum är att en gudstjänst i veckan eller en predikan i veckan inte räcker särskilt långt. Mot det ständiga bombardemang från den andra berättelsen som omger oss. Vi behöver mer än att bara gå hit, sitta av en gudstjänst och lyssna och sen gå hem igen. Vi behöver dela varandras liv. Vi behöver dela tron på djupet för att kunna vinna kampen mot den andra berättelsen. Det är hela anledningen till att Nya Testamentet så starkt betonar gemenskapen och vikten av att tillhöra en gemenskap. Och dopet är också det som inlämmar oss i Kristi kropp. Det är inte tänkt att vi ska leva det här livet på egen hand. Utan det behöver ta sig uttryck i en gemenskap. Och därför är det ju fantastiskt att få titta sig omkring en sån här dag. På alla er som sitter här. Hur olika vi är varandra. I både åldrar och på andra sätt. Vi tycker om olika saker. Vi går igång på vissa saker och inte alls på andra. En av de sakerna som jag minst går igång på just nu är adventsstjärnor av papper. Det har hamnat på min nya hatlista. Tillsammans med blött bröd och ordet kvalitetstid. Det kan vi ta en annan gång. Vi behöver en sån här gemenskap som berättar någonting annat för oss om vilka vi är. Och då kan vi ibland få vara med om att havet delar sig framför oss. När vi också lever i en berättelse där vi tror att det är möjligt. Jag har fått vara med om det några gånger. Och en av de gångerna, det var för snart 25 år sedan. När jag och min vän Tobias åkte på ett plan på millennieskiftets nyårsafton ner till Australien. Och planen var att vi skulle vara där i 3 månader. Att vi skulle jobba som volontärer på en missionsbas. Och sen på hemvägen skulle vi stanna 2 månader i Thailand. Och backpacka runt där. Så vi kom ner till Australien. Och satte oss med liv och lust igång och jobba på basen. Vårt första uppdrag var att vi skulle måla om i ett hostel som de hade. Och våran Våran arbetsledare hette Tomasi, kom från Fidjiöarna. Efter att vi hade jobbat med Tomasi några veckor så sa han helt plötsligt: jag ska åka hem till Fiji om ett par veckor. Vill ni följa med mig? Jag fixar allt. Vi mat och logi hos mina släktingar och vänner. Ni behöver bara betala flygbiljetten. Och vi tänkte, det här är ju en chans i livet. Att få åka med en riktig söderhavskille till hans hemö. Så vi sa ju, det är klart vi måste göra det. Så vi åkte med Tomasi. Vi åkte flyg över till Fiji och sen åkte vi båt över till en mindre ö. Vi klev på en vängabuss utan fönster och åkte rakt ut till bussen i 4 timmar. Kom fram mitt i natten när han helt plötsligt klev av bussen. Det fanns ingen hållplats eller något. Bussen stannade där och där gick vi av. Och så letade vi oss fram mellan träden och kom till hans familj och väckte dem mitt i natten. För han hade inte berättat för dem att vi skulle komma. Men då blev det fest. Den förlorade sonen var hemma efter 8 år igen och vi fick vara med. Och när solen sen gick upp så såg vi att havet ligger precis nedanför deras hus. Och där fanns det korallrev och vi kunde snorkla och fiska. Och vi duschade i ett vattenfall och vi åt frukt direkt från träden. Och så här. Det var fantastiskt. Jag är glad att vi sa ja till den upplevelsen. Och sen åkte vi hem efter 2 veckor och då visste vi att nu har vi spräckt våran budget. Den kommer inte räcka till 2 månader i Thailand. Utan vi måste korta ner det. Så då när vi kom tillbaka till Sydney, till flygplatsen, så gick vi upp och pratade med vårt flygbolag. Och då sa kvinnan där att ja, det är inga problem. Men ni har bara möjlighet att ändra det kostnadsfritt en gång. Så gör det när ni kommer tillbaka och ska flyga till Bangkok. Så vet ni så att ni inte har ändrat er igen. Okej, tänkte vi. Och så åkte vi upp och så jobbade vi en månad till på missionsbasen. Och sen kom vi ner. Kom till samma kontor, pratade med samma kvinna och sa: nu är vi här igen, nu vill vi ändra våra biljetter. Nej, det går inte, sa hon. Det är ju för sent, det är ju fullt på alla flyg. Det skulle ni ha tänkt på för länge sedan. Jaha, vi var ju här och pratade med dig för en månad sedan och tänkte ändra då. Men du sa åt oss att inte göra det. Ja, det är för sent nu. Jaha, tänkte vi. Vad händer då? Vi har ju inte ordnat visum nu. Ska man stanna mer än en månad i Thailand, då skulle vi ha behövt ett visum. Och nu har vi inte det. Vad händer då, frågar vi henne. Ja, då kommer de inte släppa in er i Thailand. Så det är inget problem, sa hon. Då kommer de bara låta er flyga till Stockholm. Så händer ingenting. Aha, tänkte vi. Och så gick vi på planet till Bangkok. Och då har man ju 12-13 timmar på sig att fundera. Och killar i 20-årsåldern med bra kreativitet kan ju tänka ut bra planer. Hur ska vi göra nu? Så vi tänkte att den bästa planen borde vara att vi säkert inte blir insläppta i Thailand. För vi vill ju inte komma in där och stanna för länge så att vi får några tråkigheter efteråt och inte kan åka tillbaka så här. Så planen måste vara att vi blir portade från Thailand nu. Så det satsade vi på. Så vi satt och fyllde i de här inresekorten och då tittade jag på Tobias och då skrev han på frågan: vad har du tänkt att syssla med när du kommer in i Thailand? Då skrev han: crime. Jag ska syssla med brottslighet. Är det så klokt, sa jag. Ja, nu måste vi köra på det här. Det är klart, det funkar. Så vi var fullt beredda på att det skulle bli bråk när vi kom till gränsen. Nu kommer de släppa in oss i förhörsrum och så här. Och sen skickar de oss till Stockholm, så blir det bra. Men vi landade där mitt i natten. De tittade inte på några kort eller pass eller någonting. De bara vinkade igenom oss. Och då var vi inne i Thailand. Utan några pengar, utan något visum. Eller vi hade lite pengar. Så då tänkte vi, vad gör vi nu? Ja, men vi åker ner till... Vi visste att Tobias 2 kompisar fanns på en ö i Thailand. Så vi åkte till dem. Så tänkte vi kanske kan låna lite pengar av dem. Och hålla oss flytande tills vårt flyg går och så här. Så vi hängde med dem ett par veckor. Och våra pengar började sina lite grann. Och då skulle vi fråga dem. Men då hade de inbrott i sin bungalow en natt. Och varit av med pengar och pass och allting. Så vi tänkte, det är inte riktigt läge att ställa den frågan. Utan de drog till Bangkok, till ambassaden och skulle fixa nya grejer. Och vi var igen själva och tänkte, vad gör vi nu då? Och då sa vi, ja men då ber vi. Vi lever ju i en berättelse som tror att det kan hända saker när vi ber. Så vi bad och sen tittade vi på varandra efteråt och så sa båda, jag tror vi ska åka upp till Bangkok och försöka ta oss härifrån. Ja, jag med. Då gör vi det. Så åkte vi upp, tog en nattbuss upp till flygplatsen, kom fram 6 på morgonen. Det var ju inte öppet än några kontor, så vi satt oss och väntade på Burger King, för det var öppet. Och Tobias gick iväg och gick på toa och lite så här. Och jag tog fram min bibel och läste. Och då kom det fram en stor växt man och frågade liksom, är det där en bibel? Ja, precis. Ja, jag är pastor från USA. Jag är på väg hem från Pakistan. Jag har varit där och haft kampanjer. Och nu ska jag tillbaka till USA. Så han satte sig och började prata med oss. Och Tobias kom tillbaka och vi berättade våran belägenhet för den här mannen. Och då sa han, då ska vi be, sa han. Så det gjorde vi på Burger King. Då hade vi ett bönemöte där. Och när vi hade bett en stund så sa han, jag är helt övertygad om att Gud säger att ni ska härifrån ikväll. Jaha, ja det vore ju bra, tänkte vi. Det löser ju allting. Och sen gick han. Och då tänkte vi att nu går vi i tro på att Gud hade sänt den här mannen. Och han har gett oss ett budskap och vi ska tro på att det är sant. Så hade vi hela dagen på oss och vi åkte in till centrala Bangkok och så brände vi de sista pengarna vi hade på presenter till folk här hemma. Och tänkte att nu blir det ju inte bra om det här inte går i lås. Då blir det en parkbänk i Bangkok i natt. Så nu gäller det Gud att du håller det du har sagt. Så åkte vi tillbaka till flygplatsen. Det var en lång väntan. Och då, vi gick upp och pratade med vårt flygbolag flera gånger. Och de sa, nej det är ingen chans att ni kommer med. Det är jättelång kö. Ni får ställa er på standby men ni kommer inte komma med. Det är massor för er. Men kom till gaten 1:15 på natten. För då kommer vi säga hur många platser vi har. Och vi kom dit och det var kanske 20-25 personer där och väntade. Och vi tänkte, vi är förmodligen sist i kön. Vi kommer ju idag. Och vi pratade med en man från Tyskland som sa, jag har försökt att komma härifrån varje dag i en månad. Åkt till flygplatsen och stått i kö utan att komma med. Okej, han borde vara före oss då, tänkte vi. Och så kommer personalen ut och säger, vi har 2 platser kvar på det här planet. Ni 2 ska med. Och så pekar de på mig och Tobias. När man lever i en berättelse där man tror att saker är möjligt för Gud att göra, då handlar man ju på ett annat sätt. Då formar man sitt liv efter den berättelse som man tror är sann. Vilken berättelse är det som formar ditt liv? Har du inte tagit emot Jesus än? Har du inte fått kliva in i hans fantastiska berättelse och låtit döpa dig och fått uppstå till ett nytt liv med honom? Då kan du få göra det. Den inbjudan är alltid öppen från Jesus att säga kom in i min berättelse, in i min värld. Eller också kanske du är kristen, har varit där länge men känner att det finns andra berättelser som talar mycket högre in i mitt liv än vad berättelsen om Jesus gör ibland. Då vill han möta dig också. Då vill han fylla dig med det som är sant om dig själv och om den omvärld du lever i och om den framtid som väntar dig, inte minst. Så nu ska vi gå över till att vi finns i lovsång en stund. Inbjudan till förbön finns öppen utifrån de här sakerna som vi har sagt eller kanske något helt annat som du bär på. Camilla kommer finnas där redo att be för den som vill och vi har möjlighet att röra oss runt och tända ljus och vara inför Jesus tillsammans. Och ta med de här frågorna in i din stund med Jesus. Vad är det för berättelse som formar dig? Amen. Amen.